Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. O, gå med oss under vägen och bered för oss ett bord. Den som fruktande för lägen talar över Herrens ord. Sans och visdom värdesgiva, att han vid ditt kors må bliva. Ej med konstlad visdom kliva, men ge akt uppå ditt ord. Amen. Idag på tacksägelsedagen, och speciellt med tanke på att det kanske sista gudstjänsten, mycket troligt är den sista gudstjänsten vi firar här i Bibeln, så skulle man kunna tillägga en hel predikan åt att minnas det som har varit här med den här lokalen där vi har firat otaliga gudstjänster, där vi har böjt med vid nattvardsbordet och fått lyssna till Guds ord, både som läst och predikat. Och visst är det någonting som vi får vara tacksamma över. Det är lite som vi sjöng i salmen, den här gradualsalmen 306. Tack min Gud för vad som varit. Vi får se tillbaka med tacksamhet på den här tiden. Och vi vet inte vad som ligger framför. Men vi ska idag, tänkte jag, stanna inför ett annat tema i anslutning till det här med tacksamhet. Det som man på engelska kallas för gospel motivation. Att motiveras av evangeliet. Det är någonting som man talar väldigt mycket om i vår systerkyrka Wisconsin-synoden. Och jag tänkte att vi skulle ta avstamp i vår episteltext för söndagen. Så vi står upp och lyssnar igen till verserna 15-20 från Efesierbrevet 5 i Jesu namn. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Vår text börjar med orden: tänk alltså noga på hur ni lever. Det verkar som vi skulle komma mitt in i ett sammanhang när jag säger alltså. Det syftar tillbaka till någonting som sägs tidigare. Antingen i kapitlet, eller så som jag gärna vill se det, i hela brevet till Efesierna. Det måste alltså finnas en motivering till att vi ska tänka noga på hur vi lever. Att vi inte ska berusa oss med vin. Och att vi ska låta oss uppfyllas av anden. Jag tror att vi alla har någon slags uppfattning om vad Efesierbrevets första kapitel handlar om. Eller ska vi säga inledande kapitel, för det är mer än det första. Det handlar ju om hur Gud före världens skapelse har utvalt oss i Kristus. Att vi är frälsta av nåd genom tro. Och att vi hedningar som förr inte hade någon del i förbundet, utan vare Kristus har blivit medborgare i Guds egendomsfolk. Och vi har också blivit, som Paulus skriver, Guds familjemedlemmar. Det är ganska stort. Trots för de flesta av oss så är familjen någonting som vi associerar med någonting väldigt positivt. Och att få kallas Guds familjemedlemmar, det är inte lidande. Men från det här första kapitlen så går det så sen som en kedja av därför och alltså genom resten av brevet. Det vill säga, med hänvisning till det som sägs tidigare: därför uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre som hedningarna. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och vår predikotext. Tänk alltså noga på hur ni lever. Paulus motiverar förmaningsorden till ett helgat liv med det budskap han har utlagt så underbart klart i början av brevet. Och han återkommer till det om och om igen. Gud hade Kristus förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare. Ni var tidigare mörker. Nu är ni ljus i Herren. Tänk alltså noga på hur ni lever. Paulus, han kommer inte dragande med lagens ord. Och säger, lev nu förståndigt. Annars kommer en förskräcklig olycka att drabba er. Älska varandra innerligt av hjärtat. Annars hamnar ni förvisso i helvetet. När Paulus vet att från lagen fås ingen motivation till ett helgat liv eller till goda gärningar. Från lagen fås instruktion, men ingen motivation. Vi kan jämföra med en navigator i bilen. Den kan nog säga oss vart vi ska köra. Den kan uppmana oss att göra en U-sväng, att vända om. Och det gör den ganska ofta, om man inte är vaken. Men kraften att sätta bilen i rörelse, den kommer inte från navigatorn. Den kommer från motorn. Som kristna har vi en fallenhet att glömma varifrån vi ska söka motivation och styrka till våra goda gärningar. På något konstigt sätt så tenderar det bli att vi då söker vår motivation från lagen. Gud har sagt att jag inte ska berusa mig med vin. Det strider mot hans vilja, så då ska jag inte göra det. För att nu ta ett exempel från vårt predikotext. Gud förbjuder mig att låta smutsiga ord komma över mina läppar. Han vill inte att vi ska syssla med någon slags sexuell omoral. Där står ju inte en kristen. Det här exemplet är också hämtade från Efesierbrevet. Och det är Guds ord, det är skrivet till oss kristna. Men om vi inte har lärt oss att rätt skilja mellan lag och evangelium, att tillämpa dessa, då leder dessa förmaningar till fariseism snarare än till kristendom. Än till ett helgat kristet liv. Vår gamla människa är en sällsynt förträfflig farisé som älskar att hämta motivation från lagen. Gammel Adam i mig önskar inget hellre än att andra kristna ska se upp till mig och tänka att jag nog är en mycket god kristen som arbetar mycket för Herren, som lever fromt, som undviker synd och är flitig att berätta om Jesus för de människor jag möter. Eller så kanske jag offrar mycket för Guds rike. Och det viktiga är att visa upp en fin fasad. Hur det sedan är inombords, hjärtat, i verkligheten, det är det inte så noga med. På det här sättet resonerar vår gamla människa. Det är precis samma hyckleri som fariseerna på Jesu tid sysslade med. De ville bli sedda av människorna och hämtade sin motivation till goda gärningar från lagen. De älskade inte för att Gud först hade älskat dem, utan för att både Gud och människor skulle älska dem. Man kunde säga att i någon mening saknade de andlig självkänsla. Att vara Guds folk eller Guds barn av nåd alena, det är ingenting för en farisé. För om allt är av nåd, på vilket sätt skiljer då jag mig från mina medkristna? Vem ska då se upp till mig och berömma mig ideligen inför andra? Vem ska säga att jag är så duktig? Vem ska då tacka mig för allt gott jag har gjort? Men om motivationen hämtas från evangelium, vilket Bibeln på otaliga ställen uppmanar oss till och försöker styra oss till, då blir våra goda gärningar yttringar av tacksamhet över att vi får vara Guds barn, trots allt vi är i oss själva. Vi ska se på några exempel på detta. Det kanske bästa exemplet så är ju Johannes 15 i Jesu avskedstal där han säger att det är han som är vinstocken och lärjungarna de kristna i grenarna. Och utan honom kan det ingenting göra. Men vi ska inte stanna inför den här texten idag. Utan vi ska se på ett annat. Det första ett annat exempel. Det är om syndenskan i fariséns hus. Henne som vi omnämner i vår syndabekännelse. Och det omtalas i Lukas 7. Den här kvinnan, hon betraktades av fariséerna, och säkert av alla andra också, som en syndenska. Och det var ju så att Jesus hade kommit till Simon fariséns hus och låg till bos där. Och sen kommer den här kvinnan. Och det som hon gör med Jesus, det gillar inte Simon, han som var värd. Hon gillar inte de kärleksyttringar hon kommer med. Till exempel att hon tvättade hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Utan Simon och fariséerna tyckte att det var ett högst opassande beteende. Hon skulle inte röra honom. Han var ju en rabbin. En aktad människa. Men det fanns en orsak till att hon handlade som hon gjorde. Förut hade hon varit en synderska. Nu var hon fortfarande en synderska. Men nu en benådad och upprättad sådan. Jesus säger, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men det som fått lite förlåtet älskar lite. Den här kvinnans beteende utstrålar stor tacksamhet mot honom som har gett henne livet och hoppet tillbaka. Hon betydde något för Jesus. Han såg henne och han förlät henne. Han räknade med henne som enas de sina. Hon hade blivit en gren i vinstocken Kristus. Och från honom hämtade hon kraft att börja ett nytt liv. Vi ska fortsätta med att se på två ställen hos Paulus. Och det första, ska vi säga, båda de här ställena är klassiska ställen som talar om det här med att hämta motivationen från evangelium, från nåden. Det första är från Titus brevet, det andra kapitlet. Där står det så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Här säger Paulus, för det första, att det är nåden som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Det är nåden, inte lagen. Lagen kan inte fostra oss att avsäga oss det världsliga. Lagen har istället blivit ett instrument som vår gamla människa använder för att skapa begär i oss. Det här skriver Paulus om i Romarbrevet 7. Han fick själv erfara att budordet som skulle föra honom till liv, trodde han, istället ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och rörde mig genom det. Jag tror att vi alla bär på samma erfarenhet. När vi har träffats av lagen i en predikan så tänker vi kanske att det där var på sin plats. Det var riktigt att predikanten talade så där. Det var ett ord till mig. Det var en bestraffning för just mina skötesönder. Och det är en bra insikt. Men istället för att fly till Kristus med vårt dåliga samvete, så tänker vi kanske att nu ska det här bli bot och bättre. Vi kavar upp ärmarna. Och så glömmer vi kanske rent av att be Gud om kraft att kämpa mot den här synden. Och med lagens ord fortfarande ringande i våra öron, så går vi ut i manlig kamp mot synden. Nu ska det bli ordning på mitt kristenliv. Det ska bli en bättre kristen. Men på något sätt, på något konstigt sätt, så faller vi dit igen. Det synder vi mest av allt avskyr att finna hos oss själva, det dyker upp där igen. Trots alla predikan och trots våra goda föresatser. Och vi känner oss misslyckade. Det hade synderskan i fariséns hus gjort en gång också. Hon hade ett dåligt rykte, kanske. Kanske precis så dåligt som hon hade förtjänat. Men hon hade mött Kristus. Hon hade fått förlåtelse för sina många synder. Och hon hade fått en stor orsak till tacksamhet. Till skillnad från oss, ska vi säga, ifall vi söker hjälp mot synden hos lagen. För då kan vi inte känna någon tacksamhet. Ingen kärlek till Jesus. Varför skulle vi det? Han har väl inte gjort oss något gott. Han har väl inte hjälpt oss på något sätt. Nej, den vägen, den leder till förtvivlan. Det finns ingen annan möjlighet än att gå till Jesus med allt vi är i oss själva. Vi är inte bättre än så här. Och det kommer vi heller inte att bli. I alla fall inte på den här sidan graven. Och blir vi det, så kommer vi inte att märka av det. Kommer ihåg att jag ibland har talat med äldre kristna som har sagt att när de var unga så gick de omkring och trodde att när de blir äldre så kommer de att bli bättre. De kommer att vara mera helgade. Men sen när de hade blivit äldre, mera mogna i tron, så insåg de att de blev aldrig bättre. Det är samma synd för det som fortfarande bor hos oss, oavsett hur gamla vi blir. Paulus skrev alltså till Titus att det är nåden som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Sedan går Paulus än en gång till källan, till vinstocken, och visar varifrån motivationen till detta gudfruktiga liv ska komma. Han, det vill säga Jesus, har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. I Jesus är vi rena. I honom är vi friköpta från laglöshet. Inte jag själva, men i Jesus. Gör nu detta budskap oss tacksamma. Vill vi bli frälsta på det här sättet? Vill vi bli rena genom Jesu blod? För synderskan, för henne fanns det inget alternativ. Hon var i allas ögon en smutsig prostituerad och skulle så förbli. Vad skulle hon göra för att ändra på saken? Och skulle hon ens försöka, så skulle hon snart ges nya möjligheter att synda. Synderskan var redo för konkurs. Hon var förlorad i sin egen syndfullhet. Men vad får oss att tro att vi är annorlunda? För det gör vi väl ibland, undermedvetet om inte annat. Vad får oss att tro att vi har något alternativ till den frälsning som erbjuds oss i Kristus? Vad får oss att tro att vi endast har en liten skuld för Gud att efterskänka? Precis som det var med fariséerna och Simon. De hade lidit att förlåta. Vi är konkursfärdiga när vi föds hit i världen. Men vår gamla människa vill få oss att tro att vi är minsann annorlunda än syndarna. Att hoppet inte är helt ute med oss. Konkurs är inget alternativ för gammal alla. Skuldsanering möjligtvis, men inte konkurs. Och i den mån vi fortfarande påverkas av denna gamla natur, så kommer vi inte att känna någon tacksamhet mot Gud över hans oförtjänta förlåtelse. Och då uppfylls vi inte heller av någon iver att göra goda gärningar. som ett tackoffer för hans stora nåd. Att vi trots allt får vara hans barn. Det andra stället vi ska se på finns i Romarbrevet 12. Där skriver Paulus så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som en andlig gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Här är det inte fråga om något skuldoffer och om betalning för synderna, utan det är ett tackoffer, en lovprisning och ett tack för att vi är förlåtna i Kristus. Detta offer bär vi fram när vi tjänar Gud med våra kroppar, det vill säga när vi gör goda gärningar, när vi visar kärlek mot våra medmänniskor. Och detta endast av den orsaken att Gud har först älskat oss, att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder, som Johannes skriver i sitt första brev. Det här offret är det enda offer vi kan bära fram som skulle kunna behaga Gud. Och det gör det ju, säger Paulus. Det är ett heligt offer som behagar Gud. Men orsaken till att det kan behaga Gud är att det bärs fram i förtröstan på Guds förlåtelse i Kristus. Att bära fram ett alternativt skuldoffer istället för det som Gud själv bar fram för 2000 år sedan är något avskyvärt i Guds ögon. Men det kan ske. Det kan till exempel ske i form av försakelse, träldom under lagen, en redlig bättring eller goda gärningar. Och det kan se bra ut till det yttre. Och det här offret, det kan bäras fram under helt andra varumärken än skuldoffer. Men om syftet är att gottgöra Gud för de synder vi har begått, så är det i sitt väsen i alla fall ett skuldoffer, ett alternativt skuldoffer. Genom ett sådant offer förklarar vi att Jesu offer inte var nog. Det räcker inte, det duger inte för mig. Jag vill inte bli frälst på det sättet. Ingen annan ska behöva göra rätt för mig. Det är inte ett sådant offer som Paulus talar om. Paulus talar om samma offer som Josef offrade i Potifars hus, när Potifars hustru ville förleda honom till synd. Josef hade som slav fått ett enormt förtroende i Potifars hus. Potifar litade på honom. Han satte honom över allting. Han hade fått erfara en stor nåd, stor upphöjelse, både av Gud och Potifar. Skulle han då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Ingalunda. Vilket tankoffer skulle det vara? I den här svåra frestelsen sökte Josef sin motivation till att göra det rätta i den nåd som hade visats honom. Precis som synderskan i fariséns hus. Det är den kristna vägen. För att uppskatta frälsningen behöver vi bli påminna om alternativet. En evighet utan Gud, ett vidöppet helvete, redo att sluka oss och hålla oss i fängelse i evighet, utan möjlighet till benådning. Här har lagen sin uppgift, att visa oss att vi oss själva är värda allt detta. Och att ingen orätt skulle drabba oss om detta skulle bli vårt öde. Vi har syndat, och detta är den rättmätiga lönen som synden för med sig. Inför denna lagens dom är vår naturliga reaktion inte att sträcka upp händerna i luften och kapitulera. Istället är vår reaktion att kavla upp ärmarna och börja jobba för att ställa allt till rätta igen. Men om den helige ande genom lagens ord får oss att kapitulera, så skapar han också rum i vårt hjärta för evangelium. Genom evangelium skapas och stärks vår tro på Jesus och hans förlåtelse. Vi får vara Guds barn trots allt. Och namnet syndare, eller synderska, det är ju inget dåligt namn. Om vi bara får lov att tillägga ordet benådad framför. Det var ju syndare som Jesus tog sig an när han kom till jorden. Då vill jag gärna vara en av dem. Som benådade syndare och som grenar i vinstocken får vi fortsätta vandringen mot himlen. Och idag, på tacksägelsedagen, får vi med vår mun och med våra handlingar säga ett samfällt tack till Gud för allt gott han har gjort mot oss. Framförallt för att han har förlåtit oss alla våra synder. I Jesu namn. Amen. Vi ska be. Låt du livets dyra ord, goda frukter i oss bära. Styr vår väg på denna jord, att vi lever till din ära. Du som ont till gott kan vända, kom att våra hjärtan tända. Amen.